Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus. Och som vanligt, om ni vill höra avsnittet utan reklam, så kan man gå in på monopol.se. Där kan man också bara gå in om man vill stödja Kapitalet. Det är fredag, vilket är otroligt glädjande för alla inblandade. Inte minst för mig, för att jag får utse VIG, veckans intressanta graf. Det här är VIG 3. Och det är verkligen en otroligt intressant graf. Jag har fått den skickad till mig av Oskar Broberg. Oskar är mångfaldig kapitalutbildverkande och nog den person i Sverige som jag tar på störst allvar när han av sig och säger jag har en intressant graf. Dessutom så är han docent i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet, vilket gör honom till ekonomhistoriker, ekonomihistoriker, ekohistoriker.
Ekonomihistoriker.
Det är sjukt omstritt det där. Alltså jag var en gång på ett möte med forskare i ekonomisk historia och det enda de gjorde kändes som att vara bråka om vad liksom deras titel egentligen var. Det känns som att ekonomhistoriker vann lite grann.
Men då har jag ändå varit redaktör för en bok där vi skrev ekonomhistoriker bara för att det är så många pratar om det. Men om jag nu får välja så föredrar jag ekonomihistoriker.
Oavsett vad hans exakta titel är så är han alltså personen som fått välja veckans intressanta graf.
Veckans intressanta graf är miljökostnadskurvan.
Miljökostnadskurvan är en kurva, no shit, och det är en kurva som har fått sitt namn efter en annan kurva. Känslan är att det är lite unikt. Kurvan som miljökostnadskurvan fått sitt namn efter heter kostnadskurvan, alltså den vanliga kostnadskurvan. Så vi börjar där.
Kostnadskurvan är döpt efter nationalekonomen Simon Kuznets som i mitten på 1900-talet i början på 1950-talet formulerade en idé som då blev känd som Kuznetskurvan. Och den handlade ju då egentligen om ojämlikhet och inkomstfördelning i samhället. Och det var ett sätt att sammanfatta hur det såg ut i USA under första hälften av 1900-talet.
Kuznetskurvan är ett försök att sammanfatta ett samband som Simon Kuznets, eller Simon Kuznets som han nog kallades när han flyttade till USA senare, observerade. Sambandet var i två steg kan man säga. Först, ju rikare ett land blev, ju högre BNP per capita, ju mer ojämlikt blev det. Men sen, i något läge, så slutade landet bli mer och mer ojämlikt. Istället så vände kurvan så att ju rikare landet blev, desto mer jämlikt blev det. Så först blir det ojämlikt och sen blir det jämlikt. Så Kuznetskurvan, den är egentligen ett upp- och nervänt U. Som en kurva som först stiger och sen sjunker. Som en kulle. Kuznetskullen.
Precis. Och den baserades på ekonomisk data från USA. Där man då kunde liksom visa på en sån här upp- och nervänt U under den här perioden. Och sen så utifrån det då så drogs det slutsatser om huruvida, eller man började diskutera huruvida det då gäller i andra tider och i andra samhällen.
Simon Kuznets fick ekonominobelpriset 1971, dock inte riktigt för den här kurvan, trots att den utgör en stor del av hans eftermäle. Det här är liksom en sån kurva som är med i en nationalekonomi A-bok.
på ett sätt så kan det ju verka som att man hade en ganska långsiktig trend då, som var under närmare 50 år. Samtidigt så vet vi det nu att den där perioden var ju ganska speciell. Så att man kan fråga sig om i vilken utsträckning de fångade något mera generellt samband eller ganska, något ganska historiskt specifikt samband.
Den här kurvan har fått kritik många gånger sedan den lanserades. Frågor till exempel Thomas Piketty, som är en så lite vänster, citat, rockstjärneekonom, slutcitat, så är han kanske inte superimponerad av den här kurvan. Han tänker kanske inte att det liksom automatiskt blir så att ju rikare ett land blir, desto mindre ojämlikt blir det efter ett tag. Hur som helst, det är inte Kuznets-kurvan som är veckans intressanta graf. Det är miljökuznetskurvan. Det här var bara ett smakprov. En förrätt. Huvudrätten efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget. Och det handlar om ITP.
Exakt. Kort repetition, eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Mm. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Mm. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. Ju. Mm. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man har kunnat tänka sig att det är bara typ en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen. Man vill ha lite konkurrens. Och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring.
Mm.
Det hette världens bästa sparform, frågetecken.
Mm.
Den andra halvan kan man också ha i en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem.
Mm.
SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen. Så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet, så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Så Kuznets-kurvan, uppfunnen av Simon Kuznets, är en kurva som illustrerar sambandet mellan ekonomisk utveckling och jämlikhet. Först blir det mer och mer ojämlikt ju rikare ett land blir. Sen vänder det och så blir det mer och mer jämlikt. Kurvan, som är omstridd, ser ut som ett upp- och nervänt U. Och den har också en kusin, kan man säga. Miljö-Kuznets-kurvan, som ekonomihistorikern Oskar Broberg berättar om.
Ja, miljökusnetskurvan formulerades liksom då, kan man säga, i kusnetskurvans anda, fast 50 år senare, så i början på 90-talet, i samband med att förhandlingarna skedde för att bilda den här NAFTA, alltså North American Free Trade Agreement, så var det två ekonomer, Gene Grossman och Alan Krugman, som skrev ett bokkapitel egentligen som hette Environmental Effects of a North American Free Trade Agreement. Och då tog man egentligen, grafen ser likadan ut, alltså med ett upp och ner på vänt U, fast på ena axeln så har man då inkomst per capita, eller BNP per capita, och på den andra så har man miljöskada.
Så precis som Kuznetskurvan så är det någon slags ekonomisk utveckling på ena axeln, men den andra mätpunkten, den är utbytt till miljöskada. Så tanken är att ju mer utvecklad en ekonomi blir, alltså ju högre BNP per capita, desto mer skada åsamkar den här ekonomin miljön. Men sen, efter ett tag, så vänder det så att ekonomin åsamkar mindre och mindre skada. Och där kan man liksom tänka sig lite intuitivt på ett sätt. Typ så, vår ekonomi växer, vi kör bilar, det är jätteskadligt för miljön, vi blir sen rikare och så utvecklar vi elbilar eller någonting. Och så släpper vi ut mindre. Och alltså, jag säger inte att elbilar är lösningen på typ klimatkrisen, men ni fattar. The solution to pollution is economic growth, summerades miljökostnadskurvan en gång.
Alltså, den fick ju genomslag för att i början på 90-talet, det var ju egentligen då som miljöfrågan internationellt lyfte från att ha varit en liksom mer marginell företeelse i miljörörelsen. Och sen i spåren liksom av Tjernobyl, vi har Exxon Valdez i Alaska, den stora oljekatastrofen, och sen så skedde det ett antal som successivt då lyfte upp miljöfrågan till att bli en stor politisk fråga, men också många storföretag som började engagera sig. Och då skulle jag säga att den här bilden, när den kom, passade väldigt väl i att formulera miljöfrågan. Hur kunde man liksom passa in den i en fortsatt positiv bild där vi ändå kände framstegs- och tillväxtoptimism?
Men det går ju också att tänka sig massa sätt som gör att den här kurvan inte stämmer.
Du kan hitta exempel där det här sambandet stämmer överens med kurvan som du har ritat. Så sett är den korrekt. Alltså den är korrekt i att om vi mäter ämnena, alltså syreförbrukande ämnen i Göta älv över en lång historisk period, så kan vi se att det följer en slags kurva som skulle kunna sägas stämma överens med en miljökostnadskurva. Problemet är ju att vi kan hitta en massa exempel på där det som står på höger axeln, eller vad heter det, på axeln uppåt här då med miljökvalitet, det är ju att det kan vara så väldigt många olika saker. Och det innebär också att miljöproblemen är olika till sin karaktär. Så tar man koldioxidutsläpp globalt, tar vi biologisk mångfald i Sverige, eller tar vi kemiska ämnen antingen lokalt i ett land eller globalt, eller tar vi torsken utanför Kanada, utanför Newfoundland, så kan vi hitta exempel som stämmer ytterst dåligt med miljökostnadskurvan.
Det finns ju massa saker som potentiellt kan göra att miljökostnadskurvan inte är så himla liksom bra. Tröskeleffekter är en sån grej. Typ så var det ju med torsken på Newfoundland. Det fanns stories om att när nybyggarna kom dit så kunde man liksom fiska torsk med en hink. Alltså man bara stoppade ner en hink i vattnet så fick man upp torsk. Sen fiskade man så mycket torsk, inte med hink utan med jätte så här supertrålare, så att beståndet kollapsade. Det är en sån tröskeleffekt. Sen finns det andra effekter. Det finns till exempel tankar om att om man har en mer miljövänlig bil så kommer folk att köra den mer och mer, så att utsläppen blir typ konstanta även fast bilarna är mer miljövänliga. Men det finns också argument för att miljökostnadskurvan skulle kunna funka, som handlar om att mer ekonomiskt utvecklade länder har mer utbildning ofta, och större medvetenhet om de här grejerna gör att man kanske inte släpper ut lika mycket eller inte skadar miljön lika mycket. Och sen en grej till i motskålen mot den här kurvan, det är att liksom miljöskada, vad är det egentligen? Alltså när det gäller koldioxidutsläpp, som är en sån sak som man pratar om som miljöskadligt nu, det kanske inte riktigt är ett nationellt problem på det sättet. Alltså det skadar ju liksom överallt. Det är liksom mer så att vi har en planet, är det jag försöker säga.
Och ska vi då bara tänka att ja, men det kanske finns en sån kurva även globalt, fast den är så otroligt utsträckt. Men då kanske den här slutsatsen av att ja, men det löser sig nog på sikt för att det sen vänder det, den kanske inte är någon vettig analys när det gäller det miljöproblemet.
Men det Oskar Broberg tycker är det intressantaste med den här grafen, det som gör det till veckans intressanta graf, det handlar mer om så här, den retoriska bilden som den här kurvan har och har haft. För, menar Oskar, den här bilden, den används kanske inte helt rätt. Den används inte på sättet, det här är en modell som vi kan tänka oss som utgångspunkt för en viss typ av situationer. Och kanske om vi komplicerar den här bilden så kan vi få en förståelse för hur världen fungerar. Utan han tycker att den mer används i till exempel nationalekonomiböcker som så här är det.
Och jag har en framför mig här som används i internationell ekonomi. Och där finns den här kurvan och där står det: "This concept whose relevance has been confirmed by a great deal of further research is illustrated here." Så det är liksom tydligt att när det lyfts fram där, så lyssnas ändå fram som en tydlig bild för det här kan lösa sig. Och där går de inte in så mycket i detaljerna. Hade de gjort det så hade de väl brottats lite med det. Men så jag skulle säga att ja, men den finns med där som en av många delar som bygger upp en sån positiv bild. Och det som jag kan störa mig på i olika sammanhang, det är ju den här att man inte gärna vill vara tydlig med att det är en sammanblandning mellan statistiska samband och liksom vad man använder det för som en retorisk bild. När man liksom använder det just environmental damage eller då miljöskada som om man skulle kunna prata om det som en sak.
Så lite är väl slutsatserna de vanliga. Ekonomi är en ganska böjlig vetenskap. Det är inte som fysik. Eller som biologi, som man någonstans försöker beskriva här. Och användningen av de här teorierna, det är det som är viktigt någonstans. Hur används de?
Ja, och att ekonomi är väldigt nära sammankopplat till politik. Alltså det tycker jag är en viktig slutsats när man studerar ekonomi. Att på olika sätt försöka förstå hur just den här ekonomiska teorin, hur hänger den ihop med, vilka politiska slutsatser landar den i, eller hur har den här ekonomiska teorin eller modellen eller så använts som också politisk retorik. Och det behöver inte betyda att den är helt rätt eller helt fel, utan att den, ja, det kan användas på olika sätt. Man kan absolut använda miljökostnadskurvan till att förstå en massa saker om ekonomi. Men den är ju mer meningsfull att använda som en komplicering av saker och ting.
Oskar Broberg är ekonomihistoriker och ingenting annat vid Göteborgs universitet. Jag hoppas ni får en helg där ni komplicerar saker väldigt mycket. Jag heter Gunnar Harjus. Kapitalet är tillbaka på måndag. Har ni en graf som ni vill skicka till mig, så kan man göra det på gunnar@monopolmedia.se. Man kan också gå in på monopol.se. Lite förvirrande att min mailadress inte är monopol.se, men nu har vi den värld vi har. Gå in på monopol.se om ni vill. Ha en underbar helg. Hej då!
Det är nog det hela.
Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på relationen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul.
Ja. Kala har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Kala säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på kala.se. Alltså en helt digital köpupplevelse.
Mm.
Och de har gjort det med maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck och så. Det har alla
jag
människor.
Jag med.
Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd, Marknaden, daterad 25 mars, om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många företagssidor på Trustpilot och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Carla också. Man går in på carla.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. Och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder,
ja,
eller hur sliten skulle kunna vara. Sådär.
Ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer höra mer från Carla kommande veckor. Men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på carla.se, alltså carlamuseet.se.
carlamuseet.se, stort tack till Carla.
Tack!